Nu följer nyhetshelgen med Ingrid och Maria.
Goddagens alla tittare, lyssnare och Ingrid Karlqvist.
Tack för det, Maria Selander.
Idag är det dags för nyhetshelgen nummer 52 som vi har valt att kalla lockdown. Vad menar vi med det, Ingrid?
Lockdown är ju det som fler och fler länder tar till i kampen mot corona, det vill säga försätta mer eller mindre hela landet i karantän. Så man stänger ner helt enkelt. Lockdown betyder nedstängning. Och vi har en jättefin bild från vår kära bildkille Daniel som ju visar hur coronahotet hänger över, och det är väl New York där som är helt övergivet.
Det är faktiskt en bild som vi har snott från filmen I Am Legend. Med Will Smith, det handlar om att han är typ ensam kvar i, inte i världen visar det sig, men han är ensam kvar i New York i alla fall efter någon typ av zombieapokalyps eller vad det nu är som har hänt. Vi ska också prata om livsfarliga boomers. Och det är ju som så att boomers brukar man väl räkna, det är ju de som är födda då från 1945 till 1960. Ungefär på ett ungefär, det är väl lite flytande sådär, baby boomer-generationen alltså. Och de har ett väldigt speciellt sätt att bete sig.
Ja, precis. Inget ont kan någonsin hända dem. De är liksom den mest bortskämda generationen, tror jag, genom världshistorien, för att allting, de föddes efter kriget och ekonomin var fantastisk, inte minst här i Sverige, och de trodde att de alltid bara skulle få det bättre och bättre, och de vägrar helt enkelt att se sanningen i vitögat, många av dem.
Och inte minst så vägrar de att förstå att de själva nu tillhör en riskgrupp för corona och agera utifrån det. Vi ska prata lite grann om det. Det har skrivits ett par intressanta artiklar i detta ämne. Vi ska försöka utveckla varför många boomers tänker så konstigt. Och så ska vi trösta oss lite med balkongkonserter från Italien. Det har blivit en nya grej nu som italienarna gör. Det är att de går ut på sina balkonger och spelar och sjunger och har lite gårdsfest liksom med grannarna utan att de träffas.
Ja, alla står på sina egna balkonger. Ja. Mycket fint. Ni ska få se det lite längre fram i programmet. Ja. Men först ska du rätta dig själv.
Ja, jag påstod ju helt snorigt i förra podden att Göran Skytte, journalisten, var ekonom, hade jag fått för mig. Så är det inte alls. Precis som Ingrid sa, jag ska lyssna på henne i fortsättningen. Göran Skytte är inte ekonom, men däremot har han gjort många sådana granskningar ju. Och verkar vara intresserad av, han verkar vara en sån där Hannes Råstam-typ som gillar att gå igenom vad vi upplever som hemskt tråkiga papper och sådär, ja. Bokföring och sådana grejer.
Ja, nej, jag protesterade ju lite vagt för att jag tänkte jag kan ju ha fel, men jag kände ju honom under en period när en nära väninna till mig, då på den tiden nära väninna, var tillsammans med honom. Så att jag tänkte att det var konstigt om jag har missat det, att han var ekonom.
Ja, nej, jag är inte sämre än att jag kan erkänna när jag har fel, det händer ju inte så ofta. Men vi går rakt på själva lockdown-blocket, tycker jag, Ingrid. Vi ska hinna med mycket. Det blir ju coronaprogram idag. Men det är ju, ja, det är ju liksom det som det skulle kännas väldigt konstigt att sitta här och babbla med en massa andra grejer när det är helt samhällsomstörtande.
Ja, precis så är det. Och just innan vi satt oss och började spela in programmet så nåddes vi av nyheten att antalet döda i Sverige nu har fördubblats från 3 till 6. Det tog bara så.
Ja, hur många som är smittade vet vi inte, för de har ju slutat testa folk. Så att den siffran stannar någonstans runt 1000.
Det kommer att stiga för att de testar ju folk som kommer in på sjukhusen.
Ja.
Men det kommer inte alls att visa verkligheten. Och vi pratade ju förra gången om att ja, men vi trodde ju ändå kanske att den här brittiska metoden som ju svenskarna kopierar. Det här med att det kan bli en väldigt lång period tills piken kommer, 10-14 veckor. Då är vi alltså i slutet på maj, början på juni. Eller ja, lite in där. Och då kan man inte ta till de mest drakoniska metoderna på en gång, därför att då kommer folk till sist att vara så rastlösa att de bara rusar ut när det är som farligast. Å andra sidan så står det alltså klart att en lockdown, alltså karantäner, när man ser till att folk inte rör sig ute på stan, det kan ju vara frivilligt eller liksom med förbud.
Mm.
Det drar ju naturligtvis ner smittspridningstakten. Och jag såg på Peak Prosperity som är min dagliga dos av coronanyheter. Han är Chris Martinson som gör den. Han är fantastisk och han har väldigt många tittare, så han får ju tips från hela världen. Så han är först på nyheterna hela tiden. Och han visade en liten film som visar väldigt tydligt hur det här med smittspridning går till. Om du tänker dig att man har små prickar som studsar mot varandra och så är liksom bruna är de smittade, och så är det bara ett par tre stycken från början, men de stöter ihop med en väldig massa människor och boom, så är det bra.
Mm.
Men om du då till exempel, en av de viktigaste sakerna som vi borde ha gjort för länge, länge sedan är ju att stänga gränsen. För ju fler personer som kommer in, desto större risk är det att den här smittan sprids. Men om du stänger gränsen så ser man på de här filmerna hur det saktar ner. Och alltså, om bara 25% av befolkningen rör sig ute, då går det mycket sakta. Men om bara en åttondel av befolkningen är ute, och liksom, då är det väldigt lugn stigning.
Mm. Ja, och det där är väl, alltså till och med under regeringens presskonferens som de höll igår, så hade man ju då tagit ad notam det här som du och jag pratade om i fredags med flatten the curve, alltså platta till toppen på den här alltså det är mycket, sjukvården har en mycket bättre chans att hantera situationen om kurvan ser ut så här. Mm. Än om den ser ut så. Yeah. Så därför är det viktigt att försöka dra ut det så mycket som möjligt. Man kan ju tycka att ja, men är det lönt när alla ändå ska få det? Ja, det är lönt, därför att det är viktigt att alla inte får det samtidigt.
Mm.
Och men då vill jag bara säga innan vi går vidare här, Ingrid, ska vi säga något om det här med flockimmunitet när vi nu ändå pratar om lockdown? För det, yeah, det alltså en del av den brittiska regeringens strategi som ju Tegnell och company verkar ha namnat, det är ju då inte bara det här att man ska försöka alltså att man inte ska ta till drakoniska åtgärder med en gång på grund av att då kommer folk inte reda ut och bli skogstokiga och vara hemma, utan också att man vill uppnå flockimmunitet på sikt genom att folk smittas men i kontrollerad takt, kan man säga. Mm. Så?
Ja, det kan man göra. Men vad har regeringen för strategi för detta då?
Jag vet inte, har de någon strategi? Tvätta händerna var väl vad som sades på presskonferensen igår.
Ja.
Och också att alltså det är som vanligt så är väldigt svårt att liksom få kläm på vem är det som drar i trådarna här egentligen. För att först går hon, den här före detta chefen för Folkhälsomyndigheten, ut. Chefen, hon som hade Tegnells jobb tidigare. Först går hon ut och säger att vi vill, ja, bara sprid smittan. Vi vill att så många som möjligt blir smittade så att vi snabbt uppnår flockimmunitet. Annika Linde heter hon. Och sen så säger Tegnell då, ja, typ, fast det stämmer bara delvis. Och sen så säger regeringen då att signalerna därifrån är liksom att vi stänger på skolor till exempel, därför att det verkar inte som att barn blir särskilt sjuka. För sa de att barn inte spred smittan överhuvudtaget. Så jag vet inte, var är vi? Vad är strategin?
Ja, alltså jag vet inte. Jag såg en annan sak på Peak Prosperity som var väldigt intressant. Det var en smittskyddsläkare, en epidemiolog, som berättade någonting väldigt, väldigt intressant som egentligen är solklart när man får det förklarat för sig. Att om du till exempel blir smittad av att någon nyser dig rakt upp i ansiktet så får du in en extremt hög dos av virus i kroppen. Och då blir du mycket, mycket sjukare än om du till exempel skulle råka ta i ett handtag där någon smittad har spridit en liten virus eller någonting.
Ja, just det.
Då får du en mycket mildare variant, men man uppnår ju ändå flockimmunitet. Så jag vet inte, kan det vara det de sitter och lurar på?
Ja, som vanligt så är Tegnell så uselt på att förklara vad han menar, så det går inte att reda ut. Och en del verkar liksom tycka att det har ju uppstått två olika falanger här då. Dels de lite mer vänsterblivna, regeringstrogna eller vad man ska kalla dem, som tycker att allting som Tegnell och Folkhälsomyndigheten och regeringen gör är jättebra. Vi ska bara blint lita på dem. Och så de som är mer liksom åt vårt håll, som tycker att nej, vi kan inte lita på någonting de galningarna gör. De vill döda oss allihop, typ så. och till dem hör ju då bland annat Hanif Bali. Som har varit helt, han har ju verkligen bara rasat på Twitter över vilka idioter de är. Han menar på att det här med flockimmunitet är fullständigt livsfarlig gamble och alltså roulettespel då med människors liv. Och alltså sanningen är ju att ingen vet, det är bara att det är inte roligt att höra Tegnell sitta och säga det. Alltså om han var lite smart så kunde han, jag tror att väldigt mycket problem vi har i Sverige i den allmänna diskursen emanerar från hans oförmåga att uttrycka sig på ett adekvat sätt. Alltså.
Samt att han ju har haft fel gång efter gång.
Ja,
det var han som uppmanade människor att åka på sportlov till Alperna. Det var han som sa att vi inte behövde göra några saker här alls därför att det skulle inte alls komma till Sverige. Och sen så skulle det inte bli någon allmän smittspridning i Sverige. Han har haft fel på punkt efter punkt.
Och nu
hur
säger han
ska
att
vi kunna lita på honom.
Nej, just så är det ju. Och nu säger han ju då att det här med att stänga gränser är helt meningslöst. Och det finns ingen anledning att göra det. Eller några andra sådana här lockdown överhuvudtaget. Att det skulle vara, ha någon effekt. Och jag menar det kan ju de flesta tänkande människor räkna ut. Att det är klart att ju färre människor som rör sig ut i samhället, ju mindre kommer smittan att spridas. Det är ju bara ren logik. Ja?
Ja, om de inte tänker så här att ja, men det kommer ändå att sprida sig. Men alltså, så att det är lika bra att vi tar det nu. Men det sägs ju emot av det faktum att de viktigaste att skydda här, det är ju vårdpersonalen. Mm. För att det är ju de som utsätts för människor som nyser dem rakt i ansiktet.
Ja. Ja,
det är de som utsätts för coronasmitta dagligen. Och det är ju, om inte de kan jobba, vi har redan väldigt få platser. Och om då personalen dessutom blir kraftigt decimerad, det är ju då sjukvården kollapsar.
Ja. Ja, jag skulle vilja att vi faktiskt redan nu, Inger, kollar på ett litet klipp här med Dr. Michael Ryan som är executive director, vad ska man översätta det med? Han är chef för WHO:s hälsokrisavdelning, kan man säga lite klumpigt.
Ja.
What we've learned to the Ebola outbreaks is you need to react quickly. You need to go after the virus. You need to stop the chains of transmission. You need to engage with communities very deeply. Community acceptance is hugely important. You need to be coordinated. You need to be coherent. You need to look at the other sectoral impacts, the schools and security and economic. So it's essentially many of those same lessons. But the lessons I've learned after so many Ebola outbreaks in my career are be fast, have no regrets. You must be the first mover. The virus will always get you if you don't move quickly. And you need to be prepared. And I say this, one of the great things in emergency response, and anyone who's involved in emergency response will know this, if you need to be right before you move, you will never win. Perfection is the enemy of the good when it comes to emergency management. Speed trumps perfection. And the problem in society we have at the moment is everyone is afraid of making a mistake. Everyone is afraid of the consequence of error. But the greatest error is not to move. The greatest error is to be paralyzed by the fear of failure. And I think that's the single biggest lesson I've learned in Ebola responses in the past.
Yeah.
Man kan inte tveka. man kan inte vara 100% säker på att man har rätt innan. Man måste agera.
Mm. Precis. Nu vill jag ändå lägga in en liten brasklapp här. Han pratar ju, han jämför ju med Ebola-viruset. Och det är ju världens mest korkade virus. Eftersom alltså det attackerar kroppen direkt. Du vet vem som är smittad. Och det lever inte särskilt länge utanför kroppen. Så att om du bara liksom tar tag i det snabbt så går det över. Mm. Coronaviruset verkar ju ha en annan uthållighet och alltså man kan smitta under en lång period och det kan verka till och med som om man kan bli återsmittad. Men jag håller helt med honom om det här att det är bättre att göra någonting än att gå och vänta på att nej, men vi måste se vad studierna visar. Nej, men det har vi inte tid med. Det är bättre att göra någonting.
Ja, och jag gillar hans budskap om att man, han är ju akutläkare och att liksom man kan inte vara, och det här kan vara Sveriges problem i ett nötskal, Ingrid, att vi ska ha både hängslor, livrem och allting annat, galoscher och jag vet inte allt innan vi agerar. Det är därför Sverige alltid är så saktfärdigt, därför att det är precis som du säger, det ska utredas och det ska remissas och det ska dras i långbänk och så ska man fråga mormor Agda vad hon tycker och sen så ska du helst liksom gräva ner ett ägg under en ek vid fullmåne och sådana grejer. Men att så funkar det inte. Alltså tänk dig in i alla sådana här akut medicinska situationer. Det gäller ju inte bara virusspridningar naturligtvis, utan det gäller överhuvudtaget. Om du har en akut sjuk människa framför dig, du kan ju, om du är utbildad inom sjukvård, så kan du ju dra vissa slutsatser. Du kan komma med en kvalificerad gissning om du har en person som liksom börjar bli blå och inte kan andas och har vissa symptom, så kanske du tänker att det här är nog en hjärtinfarkt. Men helt säker kan du aldrig vara.
Nej.
Du måste agera utifrån den information du har och vad du tror är problemet. Annars har du inte en chans om du ska stå där och liksom, jaha, vad ska jag göra nu? Det går inte.
Nej, och det kan man ju säga att den svenska regeringen har ju ingen tidigare erfarenhet av såna här situationer. De är inte tränade för detta. Men vi har ett antal länder i världen som har hanterat detta på lite olika sätt. Det var först Kina som ju bara slog till med. Först försökte de ju dölja det. Men när de väl då hade accepterat att okej, det här är ett nytt virus, då var det ju lockdown. Verkligen lockdown. Och till och med svetsade ju dörrarna. Igen, dörrarna för folk. Och de, vad det ser ut som, så verkar ju de ha fått kontroll på smittan. Och det är bara ytterst få nya fall. Och det verkar som att där har piken varit. Och nu, ja, den är nog inte borta, men de har fått kontroll på spridningen.
Ja, precis. Och en gång, som vi har sagt i flera poddar nu, så är det inte så att vi önskar att man ska svetsa in folk i deras lägenheter och så, va? Men det är klart att lite mer omfattande åtgärder kanske man ändå hade önskat. Och framförallt så, det är så, jag kan bli så trött på det här att Sverige alltid måste utmärka sig. Varför kan vi aldrig göra som Norge och Danmark till exempel? Varför kan vi aldrig titta på våra grannar och säga, ha? Hur gör de? Ja, då gör vi också det. Eller liksom, jag vet inte. Eller är det som du var inne på, att de räknar med att nu har Norge, Danmark och Tyskland stängt sina gränser, så det behöver inte vi göra det. De har gjort det åt oss, så att säga.
Ja, så slipper vi vara såna hemska människor som stänger gränser. Ja. Så kan det vara. Men det verkar ju som om att det är britterna de följer. Men britterna får nu också kritik. Det är flera som har gått ut och liksom kritiserat den här taktiken att försöka uppnå flockimmunitet. Men någonting väldigt obehagligt från Storbritannien kom ut idag i The Guardian om ett hemligt regeringsdokument. Och jag tror egentligen det är samma dokument som läckte redan till Daily Mail för flera veckor sedan, där det står att en halv miljon britter kan dö. Men här är det en ny grej också, och det är att de räknar med att den här coronasmittan, den kommer att pågå ett helt år. Alltså nu pikar det då till sommaren, maj, juni någon gång. inte coronahosta, hoppas jag. Sen kommer det att gå ner därför att det blir varmt. Och sen kommer den tillbaka i november och då kommer det att pika igen. Och ja, vi kommer kanske att få leva med coronasmittan ett helt år.
Men alltså det framstår som sannolikt för mig att det skulle vara så. Förhoppningsvis så har alltså fler och fler kommer ju förhoppningsvis att bli immuna, även om allt mer nu tyder på att det är fullt möjligt att bli återinfekterad. Det finns ett flertal exempel på där det bevisligen har hänt att folk har friskförklarats och verkligen då varit friska och sen blivit sjuka igen. Så det här skyddet är inte 100%, men visst. Och sen kan det ju vara också, man vet inte var det tar vägen, själva viruset. Nej. Kommer det att öka i styrka, minska i styrka? Det kommer ju en del oroväckande signaler från Italien som sagt var kring... Nu redovisade de igår den högsta dödssiffran till dags dato på ett dygn. Och det var 363, va?
Ja, något sånt.
Det är väldigt mycket. Alltså det är väldigt många som dör i Italien. Och vad beror det på? Det har du och jag ju försökt att spekulera i. Och jag vill verkligen säga att det är spekulationer och ingenting annat. Är det att det är väldigt många gamla människor som har blivit smittade där? Är det att de har en väldigt stor kinesisk befolkning i Italien och att de är mer mottagliga?
Vilket de tydligen hade, därför att det kom ju fram någonstans att Italien har sålt alla sina läderfabriker till kineser och att i det här avtalet ingick att kinesiska arbetare skulle få jobba på de italienska fabrikerna. Så de har flugit i skytteltrafik mellan just Wuhan och norra Italien.
Ja, och sen är det ju då också det att... den italienska sjukvården blev ju ganska snabbt överbelastad. Och är det då så att många av de smittade är vårdpersonal som har fått, precis som du sa innan, väldigt höga virusdoser kastade rakt i ansiktet. Eller, och därför är det även många yngre som har blivit väldigt, väldigt sjuka. Vi vet inte. Det sista och tråkigaste alternativet är ju att viruset helt enkelt har muterat och blivit farligare sedan det kom till Europa. Det är ju det absolut tradigaste alternativet, men det är ju en klar möjlighet alltså.
Ja, och den sträng vi framförallt har här i Sverige, det är den italienska.
Mm. Ja, visst är det.
Så att det är väldigt obehagligt. Men du, jag vill ändå säga någonting om det här med regeringens senfärdighet och deras konstiga göra ingenting policy. Och då regimmedierna, som exempelvis Sveriges Television, de la ut igår någonting om att en artikel och ett litet inslag om att det är stor efterfrågan på toalettpapper och konserver. Och så står det då så här: långa hyllor i matbutikerna gapar tomma när coronautbrottet tycks ha fått folk att storhandla som aldrig förr. Försäljningen av pasta, toapapper och konserver skjuter i höjden. På MSB vill man dock dämpa eventuell oro. Samhället kommer inte att stanna upp och maten kommer inte att ta slut, säger Maria Bergstrand på MSB. Och genom hela artikeln så är det så här: varför gör de så här? Det är ju ingen som säger att maten kommer att ta slut. Ja, men snälla någon, fattar ni ingenting? Det är väl inte framförallt att man är rädd att maten och toapappret kommer att ta slut. Man ser ju till att förbereda sig för en självkarantän. För man vill inte gå ut och handla när smittspridningen är som värst. Då vill man vara hemma.
Nej, detta är tydligen helt omöjligt att fatta. Och som jag sa till dig igår, bara det att de uttrycker sig så gör mig misstänksam. Då börjar jag tänka, okej, vilket är det nu? Eller? Eftersom de så ihärdigt sitter och påstår att oh, nej, det kommer inte hända, det kommer inte ta slut. Mm. Så börjar jag tänka, vad är deras bevekelsegrund? Jag menar, om de inte hade varit oroliga för att saker skulle ta slut så kunde väl folk få hamstra i lugn och ro då? Vad är problemet?
Ja, precis. Nej, antingen det att de är oroliga och att de vill att folk ska handla mindre så att det ska räcka till fler. Eller att de helt enkelt vill att vi ska gå ut och utsätta oss för smitta när det är som värst för att vi ska dö. Men dagens positiva nyhet kunde vi ju läsa i Göteborgstidningarna om att IKEA i Göteborg, i Kållered, de hade plötsligt häromdagen kommit på att vänta nu, köpte inte vi in en massa skyddsmasker då under fågelinfluensautbrottet? Jo, vänta nu, vi går in på lagret och kollar. Jo, där hittade de 50 000 ansiktsmasker. Så, och då istället för att säga nu börjar vi sälja dem till folk, då åkte de med alla dessa masker till Sahlgrenska sjukhuset i Göteborg och sa varsågoda, här får ni en present.
Fantastiskt, helt underbart. Och vad jag har förstått, och det sa ju hon den här under presskonferensen regeringens igår, så var det ju så att det var Dan Eliasson. Det var statsminister Stefan Löfven, det var den här kvinnan från Socialstyrelsen som jag aldrig kan komma ihåg vad hon heter, generaldirektören.
Olivia Wigzell.
Olivia Wigzell, och så var det han vars namn jag helt inte kommer ihåg.
Johan Carlsson, generaldirektör på Folkhälsomyndigheten.
Och samtliga gjorde ganska bra ifrån sig, inklusive Dan Eliasson, otroligt nog, som förut var väldigt parant i fin kostym och hade gått ner i vikt och såg riktigt sådär rimlig ut. Och det gladde mig mycket att alla var väldigt välkammade och propra och inte skrynkliga som Tegnell. Och alla svenska flaggor och så var på plats ju, kunde vi notera. Nej, men alltså att hon, den här socialstyrelsekvinnan, hon konstaterade ju då att vi har fått en massa anbud från olika aktörer nu som vill lämna. Vi ska bara liksom samordna distributionen av material och förfrågningar som vi har fått in. Så där kände väl jag att det finns lite hopp om livet, att ett flertal aktörer har sagt vi kan tillverka, absolut, bland annat i Kivik. Nej. Jo, Åhus har erbjudit sig att tillverka handsprit. Och andra aktörer har liksom sagt att vi kan ställa upp, vi kan hjälpa till liksom. Så att förhoppningen är ju att bara de kan få lite ordning på själva logistiken, så kan vi nog få ihop det med masker och sprit och vad det nu är. Det tror jag.
Ja, precis. Du, jag vet inte, ska vi prata vidare om det här med solidaritet och så nu när du ändå var inne på det?
Vad har vi att säga om det?
Ja, men det är ju det här med de sällskapssjuka italienarna till exempel. Italien, hela landet är ju i karantän, och det verkar ändå av vissa data som att det fungerar, även om det är väldigt många som smittas och så. Ja, jag vet inte riktigt säkert hur det är med det. Men italienare är ju ett väldigt socialt folk. De är ju sällskapssjuka. Jenny Förväger berättade ju för några veckor sedan i Sveriges Television om det här med att de inte får krama varandra. Hon sa, liksom står man och pratar med italienare, de tar på en hela tiden och lägger armen om en när de ska prata och så. Och det är jättekonstigt för dem att behöva ha 2 meters avstånd. Och vad gör de då när de inte får gå ut och inte kan festa med grannarna på gården? Jo, då gör de så här.
Herregud,
nu gråter jag.
Det är den här andra delen. Den första delen är ju från någon Jag vet inte vilken italiensk stad det kommer ifrån, men det här är tydligen ett fenomen som man har sett överallt i Italien, att folk helt enkelt går ut på balkongen och tar med vad instrument de har, och de som kan sjunga gör det, och bland annat liksom världsberömda operasångare har sjungit för sina grannar och så här, va. Och det är ju underbart och det är väldigt hoppfullt, och det började du gråta över.
Ja, jag tycker det här när människor liksom visa sin kärlek till varandra. Det är någonting som sätter igång mina tårkanaler.
Men där får jag mer en mysig och trevlig känsla. Men den här flyguppvisningen som är då andra delen av det här klippet. Jag tror att det var igår eller förrgår. Så det är det italienska flygvapnet som till tonerna av en aria ur operan Turandot, Nessun Dorma, sjungen av Luciano Pavarotti, såklart den bästa operasångaren som någonsin har levt, gör en uppvisning som liksom är väldigt symbolisk. Det ensamma planet som flyger in mot de här andra planen, det är då viruset. Mm. Liksom. Och de här andra planen som sprutar ut färgerna från den italienska flaggan, de besegrar ju viruset då. Och den här arian kan man veta också gå ut på att hans rollfigur Pavarotti sjunger Vincerò, jag ska segra.
Mm. Jo, det är väldigt, alltså det ser ju rent livsfarligt ut. Nu vet de är kanske väldigt långt ifrån varandra, men det ser ju ut som om det här ensamma virusplanet liksom ska köra rakt in i dem. Det är väldigt snyggt gjort, alltså väldigt vacker uppvisning, och den stärker naturligtvis nationalkänslan och känslan av att tillsammans ska vi besegra det här viruset. Det är väldigt vackert.
Jag kände också lite så här, det här är västvärlden på sin peak, du vet. Det här är allt det här vackra och fantastiska som vi har skapat, som västvärlden har skapat, västerländska män framförallt, om vi ska vara ärliga. Alltså både själva tekniken som gör att vi kan flyga och göra så här, och musiken, alltihop liksom. Mm. De har inte det i samma utsträckning i andra delar av världen. Så är det bara. Det är inget sånt har uppfunnits i Afrika till exempel. Det var nog det också, att jag kände sån stolthet över det som faktiskt har varit vackert och bra med väst.
Ja, och jag tror ju, om man skulle nu säga någonting, kan det komma något positivt ur den här corona härjningen, så är det, tror jag, återkomsten av nationalismen. Mm. Att vi är, de europeiska länderna ska hjälpa varandra. Vi är av samma folkstam liksom. Men det är liksom nationalstaterna som måste fungera och som vi måste hylla. Och vi ska vara goda vänner, men vi ska inte slå oss ihop. Och det är ju rätt mycket som tyder på att det skulle kunna bli så. Jag såg alldeles nyss en artikel om Italien, en dansk artikel som handlade om att hela den här smittan skulle kunna leda till att euron kraschar. Och det var också uppgifter om att de flesta italienare är nu väldiga motståndare till EU. Siffran är nu uppe i 67%. Och detta har gått väldigt snabbt, även om de ju har haft den diskussionen länge. Men just det här, att det som EU sa att de skulle göra, det var ju att här skulle liksom material och medicin och sånt flöda fritt. Vi är här, vi är en enda liksom union. Nej, när italienarna bad om hjälp, när de blev så översvämmade, så sa Frankrike, nej, vi behöver det till vår egen befolkning, för vi kanske också blir sjuka. Tyskland, samma sak. Så det har ju inte haft något positivt med sig för italienarna.
Mm. Och nu så är Sverige ute och med trevare, såg jag, om att oj, ja, det var lite brist här på saker, och alla andra är bara så fuck you people, ni får klara er själva. Så var det med dig. Men du, hur är vi uppdaterade på själva siffrorna kring hur dödsfall, smittade och så vidare, hur det ser ut i världen?
Ja, det finns ju många sidor som möter det, men jag brukar bara gå in på den här Worldometers. De daterar väl bara en gång om dagen.
Jag är inne på Johns Hopkins här nu, och den siffran verkar liksom ha stannat av på 81 000 smittade i Kina. Ja. Det sen speglar verkligheten, har ingen aning om. Och i Italien närmar sig 25 000. 13 938 i Iran, Sydkorea, Spanien, Tyskland, Frankrike, USA. Schweiz, Danmark, United Kingdom, Norway, Netherlands, Sweden 1032. Ja, och det är ju då som sagt, eftersom vi inte testar folk som inte misstänks vara dödssjuka i Sverige, så kommer ju antagligen den svenska siffran att ligga kvar på ungefär plus minus liksom en tusenlapp.
Men det är intressant att man kan se här på den här Worldometers lista, där har de faktiskt fått med att det är 6 döda nu i Sverige och 1046 smittade. Men om man tittar längst ut i den tabellen, längst ut, totala fall på 1 miljon människor.
Ja.
Där ligger Sverige högt. Alltså Kina ligger på 56,2 smittade per miljon människor. Medan Sverige ligger alltså på 103,6.
Ja. Ja, när jag sitter här och letar efter, för apropå det du sa nyss här, siffran för Ryssland. Mm. Ryssland smällde ju igen sina gränser ganska omgående redan i januari.
Mm.
Så vi tog dem liksom rätt så, ja, 63 smittade enligt detta i jättenationen Ryssland. Tänk nu alltså hur stort det är. 63. Och,
de är ju grannar till Kina, så de, och dessutom är de nationalister och de tror på gränser och sådär. Så det sa bara smack, så var deras gränser stängda och de stoppade en massa flygtrafik och sådär. Så och de har inga döda.
Ja, det är väldigt intressant att se liksom hur det fördelar sig. Det är ju Iran, Sydkorea, jag vet inte om de är så globalistiska, men du har liksom Spanien, Tyskland, Frankrike, USA då, Schweiz, Danmark, United Kingdom, Norway. Om vi säger så här, det är ingen tillfällighet att smittan har blivit så extremt utbredd just i Europa. I och med Europas fullständiga avsaknad av koll och gränser, skulle jag säga.
Ja, nej, men så är det ju. Och öppenhet är det viktigaste. Det viktigaste av allt i hela världen är att vara öppen. Man är en dålig människa om man stänger till och försöker skydda sig själva.
Ja. Och där gick ju även WHO en jätteblunder i början, som liksom tyckte att nej. Ja, det är allvarligt och sådär. Och ja, ta det lite lugnt, men nej, vi behöver inte. Nej, fortsätt resa och fortsätt.
Det har gått så många misstag att man undrar om de verkligen är misstag eller om de medvetet har velat sprida detta.
Ja, men du Ingrid, ska vi ha en liten snabb genomgång av hur det ser ut i olika länder?
Ja, det kan vi väl ha. Ska vi börja med att visa ett klipp från Spanien som ju också har drabbats av väldiga karantäner nu. Jag har en väninna som bor på sydkusten och hon skrev ett sms till mig att ja, jag hörde här att folk skulle gå ut på sina balkonger klockan 22 och tänkte nej, men vadå, det kan väl inte vara någonting. Men det hade gått ut ett upprop i sociala medier att alla spanjorer skulle utställa sig på sina balkonger klockan 10 på kvällen och applådera sjukvårdspersonal. Och då såg det ut så här.
Och din väninna fick också klappat lite då när hon väl upptäckte att...
Ja, för hon satt ju där och tänkte nej, det trodde hon inte någon skulle göra. Och så rätt på det klockan 10 så hör hon hur det bara applåderas runt om, så hon gick ut på balkongen och deltog hon också.
Härligt. Ja, Spanien är svårt drabbat som sagt. Och det är karantän som gäller.
Ja, jag tror inte hela landet, men väldigt många städer. Madrid är väldigt drabbat och min väninna hon fick sluta jobba. Hon jobbar lite så här och liksom turister, men det företaget stängde igen. Och du vet, hon berättade också igår att nu ska jag försöka våga mig ut på en promenad ner till stranden, men egentligen får man inte det.
Okej. Okay.
Så att det är liksom bara nödvändiga promenader. Så jag kanske kan låtsas att jag har en hund som jag springer och letar efter. Så det är ju väldigt märkligt. Och Tyskland tänker stänga ner totalt idag.
Gjorde det i morse.
Ja, okej. Österrike förbjuder möten med mer än fem personer. I Sverige håller vi på 500. Frankrike lär vara nästa stora land som går i lockdown. De höll ju lokalval igår och det var ju bara 45% som vågade sig till lokalen. Jag sa det till dig innan att är det demokratiskt? Det är de som är mest... vad heter det, som bryr sig minst om sin egen hälsa som går och röstar. Är det demokratiskt? Ja,
de största galningarna får lagt sina röster. Ja.
Och ikväll klockan 8 ska Macron tydligen tala till folket och han förväntas då sätta åtminstone Paris i karantän.
Där kan man ju också snacka om senfärdiga åtgärder. Alltså Macron har ju också varit helt jävla borta, ursäkta.
Ja.
Pardon my French, som man brukar säga att britterna ska isolera alla över 70. Okej.
Okay. Ja, precis. Och hur rent tekniskt det ska gå till, det vet jag inte riktigt. Men det blir väl utgångsförbud för de som är över 70, antar jag. Och i Sverige har man ju lite samma sak, fast här är det ju inte tal om att någon ska liksom isoleras. Utan det är vi andra, alltså dels ska de gamla själva tänka på att de inte ska gå ut så mycket. Men att vi också ska tänka på att vi inte ska hälsa på dem och, utan skypa med dem istället och sådär. Från Nederländerna kom det ganska obehaglig information. Hälften av deras intensivvårdspatienter är under 50 år. En är bara 16.
Som sagt, det kan finnas lite olika orsaker till varför det har blivit så här i Europa. Det kan ju ha förekommit sånt i Kina också, var det att vi fick aldrig den informationen. Det vet vi ju inte.
Nej, vi har lite.
Eller hur? Litar inte på dem ett jäkla dugg. Lockdown i New York och Los Angeles.
Ja.
Alla restauranger, barer, skolor, allting pang, boom, nu stänger vi igen. Och just vad det gäller, alltså New York har ju sin problematik med liksom att det är extremt mycket människor på en väldigt liten yta och så här. Och Los Angeles, eller framförallt Kalifornien i största allmänhet, har ju en mycket speciell problematik med det att det är en sanctuary state, så kallat, med fruktansvärt mycket hemlösa som kissar och bajsar på gator och torg. Och,
kan du förklara det här begreppet sanctuary state?
Ja, det är alltså, vad heter det, sanctuary? Det är alltså
att man är
fristad, exakt. Ja, det är ju, Kalifornien är ju sån super mongo, bongo, globo stat med liksom fullständigt galna människor som styr och som har tyckt att nej, men det är ju synd om alla som ska utvisas och som inte har jobb och de kan ju komma hit då.
Och vad har det lett till?
Ja,
blomstrar Los Angeles nu?
Alltså det har ju lett till att massa medeltida sjukdomar har gjort återentré, bland annat böldpest och tyfus.
Ja.
Som
och folk sitter vill och bajsar på trottoarerna. Alltså.
Väldigt mycket problem med bajs överallt. Och framförallt i San Francisco har jag förstått att det är situationen helt jättecrazy. Alltså. Och man har sett, ni kan bara googla på liksom California zombies eller någonting, så kommer ni få upp en massa filmer på hur det ser ut med alla de här hemlösas, för det första, bostäder. Polisen får inte lov att avhysa dem, utan de får tälta fritt överallt på gator och torg och polisen kan inte göra någonting. Och sen är det ju det, framförallt är det ju det att de bajsar överallt och kissar. Alltså det sprids ju jättemycket sjukdomar, förutom att det är klart att hela den tillvaron är ohygienisk. Så jag vet inte vad som ska hända med Kalifornien. Det känns som att de är väldigt risigt på det ur smittspridnings liksom synvinkel. Och där de som sagt redan har haft problem med smittspridning av andra hemska farliga sjukdomar. Mm.
Jag såg något inslag på någon YouTube-kanal, minns inte vilken det var, om att det här har alltså lett till att en massa kalifornier flyr från Kalifornien och de allra flesta av dem flyttar till Texas. För där har de...
Ironin.
Ja, ja, precis. Kalifornien vill ju inte ha... De vill ju förbjuda vapen och de är väldigt vänster och allt det där och så. Och skatt är något jättebra. I Texas älskar de sina vapen. De har noll skatt. 0% i skatt för vanliga inkomsttagare. Och nu flyttar de dit. Och jag har en vän som bor i Texas. Och jag skickade det inslaget till honom. Åh, vad kul för er. Nej, det vet jag inte. Det kommer en massa galna kalifornier hit. Och det har redan börjat att ställa till det här.
Alltså det är så typiskt att när det väl hettar till. Då är de inte så intresserade av att skörda frukterna av sin godhet då.
Väldigt konstigt.
Ja, nej, och sen så är det ju då det att president Trump igår kallade till sig, eller om det var i förrgår, kallade till sig alla ledare för många av de största företagen i USA och för att kolla av på vilket sätt de eventuellt kan hjälpa till med utökad testning, ta fram fler testkit, men också du blev väldigt uppiggad av att han kallade till sig chefen för Walmart, den stora affärskedjan. De säljer ju lite allt möjligt. Och du undrade då, vad kan Walmart bidra med? Och det framgår inte helt tydligt av den artikeln som vi har hittat. Men jag tror att det handlar om att utnyttja deras parkeringsplatser som test. Sajter, va? Alltså att man där kan göra som man har faktiskt gjort i en del andra länder, att man har drive-in testning helt enkelt. Och så står det personal där och tar ett prov genom rutan på bilen. Ett väldigt fiffigt sätt att testa folk.
Absolut. Och Trump har ju varit lite långsam han också. Och det har också varit brist på testkit där i USA. Men nu har han bestämt att nu ska det tillverkas testkit. På en månad ska de få fram 50 miljoner testkit. Så att där händer det i alla fall någonting. Ja. Men jag måste också berätta det att bland de mest bizarra rubrikerna jag hittade i det här svepet över hur det är i andra länder kom från Danmark. I torsdags, men nyheten kom inte ut förrän idag, så stormade tjuvar in på akutmottagningen i Herslev. Maskerade och stal handsprit och skyddsmasker. Alltså som en sån smash and grab coup. De rutade in tre personer och en fjärde satt vid ratten och körde därifrån. Men alltså de har ju deras registreringsnummer. De är på liksom filmer och så, men fy vad otäckt. Och det är ju en föraning om vad som kommer att hända när folk blir desperata. Det här var kanske folk som tänkte sälja det vidare och liksom riktigt läskigt. Men det är ju sånt som kan hända när folk blir tillräckligt desperata.
Ja, jag lyckades ju lägga vantarna på, bokstavligt talat, ett paket med handskar i helgen som de nog precis hade ställt fram, tror jag. Några paket på apoteket. Så att nu har vi det, Ingrid.
Ja, det var det. Handskar.
Jag hade det på mig när jag var handlade i lördag, så folk tittade på mig som att jag var helt dum i huvudet, men det skete jag i.
Jag hade mina vanliga handskar på mig nu när jag var ner och handlade här för en stund sedan.
Ja, spritade du av dem sen eller tvättade av dem? Annars ligger de där som en smitthärd nu. Ju.
Nej, det gjorde jag inte. Får jag väl göra
då? Ja, det får du ju göra då. Ju. Ligger de där kryllar av virus.
Men du, nu till sist ska vi prata om boomers. Vad är det för fel med dem? Går de omkring med en dödsönskan?
Ja, jag berättade väl i fredags, va, om min far och hans fru som är nere på Kanarieöarna. De är überboomers. Hon är född 50, han 51. Och de är verkligen typiska boomers så motto att de lever liksom det goda livet som pensionärer. De har gott om pengar, de har bra, de kan göra precis vad de vill och de träffar barnbarn och de känner dig för det och annars inte och sådär liksom. Och, ja, lever livets glada dagar, och inte för att jag missunnar dem det på något enda vis. Det är bara det att det är något skumt med hela den tillvaron och hela den livsfilosofin som en hel del människor ur den generationen har, känner jag. Och att liksom sätta sig på ett plan ner till Kanarieöarna mitt under pågående coronaepidemi tyckte jag var konstigt redan när de gjorde det. Och det var ju då en och en halv vecka sen, eller vad blev det? Det är måndag idag. Ja, det var en dryg vecka sen var det. Söndag förra veckan igen. Och de ska vara där till på söndag. Och redan då, alltså jag var så här, varför? Varför skulle man vilja, vill man verkligen åka på semester mitt i detta? Men de är liksom inte riktigt, jag vill känna som att de inte är kapabla att ta in situationens allvar.
Utan, nej. Och vi har ju en del människor som har reagerat på detta, bland annat Irena Påsar i Expressen som har skrivit en kolumn som har rubriken Gamlingar måste skärpa till sig om coronaviruset. Och hon skriver ju då, ja, det, för de som är 60 plus och framförallt de som har andra underliggande sjukdomar så är ju det här faktiskt livsfarligt. Och så skriver hon så här: ändå ska Ingmarie prompt ta en fika med Kerstin och sedan gå på reajakt i närmaste köpcentrum. Mm. Ja, ändå ska Ulf, Hassan och Bengt handla lite god, Hassan vet jag inte vad han gör i sammanhanget här, handla lite god schark på saluhallen och gå fredagsrundan på Systembolaget. Ändå ska Mona träffa barnbarnen trots att de hostar rakt ut i luften och regelbundet slickar i sig snoret som rinner mellan läsa och lätt. Vad fan är det som pågår? Har alla boomers fått en plötslig dödslängtan?
Ja, och en som kanske är någonting, en förklaring på spåren här, det är ju då Joakim Andersson, även känd som Oscar Ray, som skriver på Fria Tider. Han skriver så här: i grunden handlar det om ett motstånd mot allvar. Istället för allvar söker de sig till konsumtionssamhällets overkliga och glättiga tidsfördriv. Möjligtvis kan det ha spelat in vad gäller senfärdigheten att stoppa resor, restauranger och andra evenemang. Dessa människor måste konsumera hela tiden, gärna i form av resor och mat. Varje avbrott i konsumtionen kan leda till att verkligheten och allvaret knackar på. Mm. Halleluja, jag fick en sån aha-upplevelse när jag läste den här texten, för det, jag har liksom kämpat med att formulera vad grejen är, för jag har ju som sagt varit länge känt att min far och symor resonerar konstigt, men jag har inte kunnat sätta fingrar på varför och vad är det som är grejen. Det är precis det Joakim skriver om här, konsumtionen är deras religion, kan man säga.
Ja. Ja, och just det, var jag avbrott i den leder till att verkligheten och allvaret knackar på. Är det helt enkelt så att de vill inte se allvaret i frågor? Det är ju de som är mest motståndare till att stoppa invandring, och framförallt kan man absolut inte ha någon återvandring och det här grejer vi, därför att de har aldrig problem med pengar. Alltså alla boomers har inte det gått stelt, det är inte det jag menar, men det finns en väldigt stor grupp och det är ju faktiskt de också som i mångt och mycket styr Sverige. Mm. Och de vill helt enkelt inte acceptera att världen inte är så rosa skimrande som de tycker att den är.
Jag tror att de vill känna att de har kontroll. Mm. För att om de börjar ta in vissa aspekter av verkligheten, så det är för ångestframkallande för dem helt enkelt. Av en eller annan anledning, jag vet inte om det är det att vi då stackars Generation X som kom efter boomergenerationen som jag tillhör, var liksom, blev betydligt mer tillknycklade snabbt liksom av verkligheten, och var den första generationen som fick det sämre än den föregående. Mm. Mm. Så att vår liksom tro på att allting kan bara bli bättre fick sig ju en rejäl törn rätt så tidigt.
Yeah.
Jag vet inte om det har med det att göra. Och sen har ju alltså följande generationer vuxit upp i ett samhälle som har helt andra problem än vad boomergenerationen någonsin har behövt dela med.
Mm. Och det följer ju den här kedjan, de här fyra stadierna, och att vi nu är inne i det sista stadiet, och när den fjärde vändningen kommer så kommer allting att bli fantastiskt mycket bättre igen.
Mm,
om inte alla har dött det.
Ja, ja. Exakt. Nej, alltså en sån här, jag måste bara nämna det, att nu sitter alltså min far och hans fru, de sitter i lockdown på det här hotellet. Redan igår så fick de besked om att de får inte lämna hotellområdet, och idag har de fått besked om att de får inte lämna rummet ens, förutom att gå till matsalen och äta bara.
Men då skickar de en glad bild från balkongen när de sitter och har sin drink.
Ja, typ.
Värre kan man ha det.
Gick det fast, han såg lite halvskeptisk ut, men alltså, jag menar på att, för att jag sa ju redan då att liksom han då, men åk hem. För att hitta ett plan, okay, som sagt, pengar är inget problem där, va? Så att, varför hade du velat sitta inlåst på ett hotellrum på Kanarieöarna? Och jag menar, farsans argument var det liksom, ja men vädret är ju bra här nere, ja okej, okay, så ni kan visserligen sitta på balkongen, men hur kul är det? De kan ju inte ens bada i poolen eller...
Nej men och dessutom, det måste ju vara väldigt ovisst nu med det här med att komma hem. Jag vet inte, flyger de till Kastrup?
Ja.
Ja, och då har ju danskarna sagt, än så länge i alla fall, att svenskar får lov att landa på Kastrup och genast åka hem. Men vi får numera inte längre flyga från Kastrup.
Nej, jag vet.
Och jag läste i tidningen idag om några andra boomers, förutsätter jag att de var, av namnen att döma, det stod ingen ålder på dem, som var i Thailand, hade varit där i 3 veckor. Och de var från Karlstad, så de hade flugit från Oslo och hade sin bil på långtidsparkering där. Och nu var de helt förkrossade, för de hade inte fått åka med planet. Därför att Norwegian hade sagt nej, det är karantän, för nej, vi kan inte, nej, ni får inte åka med.
Nej, nej precis, och då blir de helt, vad händer och kan detta hända? Och, alltså det är normalcy bias upphöjt till 1 miljard bland de här människorna. Och jag måste bara berätta en annan sak utan att liksom göra bort min far allt för mycket. Men han får tugga i sig det när han skriver så knäpp på Facebook. Han som är deras spinninginstruktör är de Facebook-vän med då. Va? Så att han skriver då att oj, ja men ta det nu lugnt och liksom sådär, och försök kolla humöret uppe. Jajamän, vi är snart hemma och på ett nytt spinningpass på Friskis. Och han är så instruktören. Ja, jag vet ju inte om vi håller öppet. Det är ju stängt på många håll. Och jag märker ju att det kommer inte så mycket folk hit till gymmet. Och så. Det är alltså deras prio i detta läget. En global pandemi och de ska gå på spinning. Okej.
Okay. Yep. Ja. Ja, det är en väldigt märklig inställning och jag skulle bara vilja säga snap out of it. Alltså ja. Kom ner på jorden nu, se sanningen i vitögat och gör någonting med alla era pengar. Ni kan väl göra någon nytta istället och hjälpa andra som har hamnat i...
Alltså det här med... Nej, men att de är träningsfreaks och får jättemycket ångest av att inte träna, det löser man ju enkelt med att det är ju ingen fara att gå ut och ta en promenad. Det är ju ingen som vill hindra folk från att göra det eller springa runda, det kan man ju göra. Men varför skulle du vilja sitta och svettas med 20-30 andra människor i ett gym i det här läget? Det liksom...
Man kan ju cykla ute i naturen.
Ja, det är det jag menar. Ja, nej, men det, för mig var det bara liksom ett sånt, det var det ultimata boomer grejen där när jag såg det. Jag var bara så good god. Vakna alltså. Allt vi har pratat om tidigare om disneyfiering, Bamse-syndrom och så vidare, det räcker inte till. De här människorna är ju delusional, vad heter det? Ja. Alltså, de har ju vanföreställningar.
Ja, ja.
Och det är sagt med kärlek för min far alltså, men de är ju knäppa vad det gäller detta.
Mm. Jo, så de har något behov av att vara coola liksom. Äsch, det ordnar sig. Det har varit med om värre. Nej, det har du faktiskt inte. Det har aldrig hänt en sån här sak förut.
Ja, men jag tror att det är lite tvångsmässigt, Ingrid, för att mota ångest i grind.
Ja, säkert.
Ja.
Du, jag bara säger det att nästa gång så kanske vi ska prata lite om de ekonomiska konsekvenserna av corona. Och som en liten aptitretare kan jag då säga att jag såg en lista idag över hur de stora ekonomierna i världen, hur det går på deras börser, och då är det liksom ras med 26-27% i de stora länderna. Ett enda land visar upp positivt resultat nu och det är Kina!
Ja.
Visserligen bara med 0,3%, men då kommer ju de här konspirationerna igen. Är det egentligen kineserna som ligger bakom allt detta? Och ja, vi får se om vi har ett avsnitt om det på fredag.
Finansministern höll ju presskonferens idag om det här stödpaketet på 300 miljarder inledningsvis till svenska företag. Och det hann vi inte heller gå djupare in på. Det var väl egentligen ingenting heller att dissekera, utan det är helt enkelt så att företag får olika typer av skattelättnader för att klara av den här situationen. Och även SAS har ju signalerat att de behöver hjälp, att de låter 90% av personalstyrkan gå hem så länge medan det här varar. Men jag kan ju säga att spontant känner jag att viljan att hjälpa just SAS är nog inte så där superstor bland svenskarna för tillfället, eller?
Nej, det tror jag ju sent. Å andra sidan så är det ju ett fint gammalt företag med skandinaviska anor, även om de själva nu inte vill ha med dessa anor att göra längre. Och det är väldigt många svenskar och danska anor som arbetar på SAS.
Jo, så är
de
det.
De känner jag djupt för.
Jo, det gör jag också, absolut. Men jag kan också känna att ett stort fuck you dyker upp inom mig när jag hör detta. När jag ser det här CD står och böla liksom. Mm.
Man brukar ju säga att somliga straffar Gud med detsamma.
Så är det, men han passar på att straffa oss lite också när han ändå är igång. Det tycker jag är lite orättvist. Men hör ni, nu har vi inte pratat någonting alls om det här med att ni ska stötta mig och Ingrid. Så då får du dra en liten kort som det.
Det är ju så att vi kan bara göra detta om vi har ert stöd. Vi får inget pressstöd och även om vi skulle kunna få det så hade vi sagt nej tack. Vi står fria. Vi lever endast på er kärlek och era bidrag till oss för det opinionsarbete vi gör som går ut på att rädda vårt fosterland åt svenska folket. Så då går ni in på vår hemsida ingridomaria.se och så är det längst upp till höger så står det stötta oss och där kan man se swishnummer, bankgironummer och man kan också gå in och skriva in sitt kontonummer i Donorbox och ge ett enskilt belopp eller en månadssumma. Vi blir extra glada i er som gör det.
Så är det. Ta hand om er nu i veckan. Tvätta händerna. Det har Stefan Löfven sagt att man ska göra.
Mm. Och framför allt dra ner era sociala kontakter så mycket det går. Jag och Maria, vi är ju i den perfekta situationen för vi jobbar ju hemifrån och jag har väldigt få sociala kontakter. Så att det känns väldigt bra och jag tror jag kommer att klara mig. Peppar, peppar.
Famous last words. Ja. Om vi fortfarande lever på fredag så ses vi då allihopa. Puss och kram på er.
Puss och kram.